mycket med det tekniska, jag tror vi sett. Så. Idag på morgonen så fick jag en del av en bibelvers i huvudet och så tänkte jag måste se om jag hittar den. Och det gjorde jag. Det står så här i Ordspråksboken 4. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För det är liv för den som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Ditt ord är en läkedom. Ditt ord är liv. Vi knäpper våra händer. Tackar dig, älskade Jesus, för att vi får ta en stund och lyssna in ditt ord idag. Öppna våra hjärtan att ta emot det som du ger oss. I Jesu namn. Amen. Jag har ganska länge varit rätt så säker på vad jag har velat prata om idag. Att människan lever inte bara av bröd. Och vi är ju en bit in i fastan. Fasta är ju att avstå något för att vinna något annat. Och jag tänker att den kristna fastan handlar om att vinna tid. Eller att få tid, eller att ta tid att vara med Herren. Att stilla sig och lyssna till hans ord och hans röst. Och då tänker jag att fastan blir som en nådetid och en knådetid. En tid då Herren får forma oss med hjälp av ordet, med hjälp av sin närvaro. Och vi blir medvetna om vårt livsbehov av honom och hans närvaro i vårt liv. Femte Mosebok 8:3 så står det så här. Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det här är de orden Jesus också citerar när djävulen frestar honom efter 40 dagar utan mat och utan vatten. Så ligger det lite stenar där och djävulen säger till dem, du kan göra bröd, jag vet att du kan. Du är hungrig, gör bröd av de där stenarna. Och visst kunde han ha gjort det. Men det var inte den mättnaden han behövde. Han sa någon gång senare att min mat är att göra hans vilja. Och hans vilja var inte då att göra stenar av bröd. Bröd av stenar förstås. På den ondes uppdrag. Jag tänker att människan kan vara fysiskt mätt men svälta andligt. Och vi ska inte leva bara bröd som den ensamma, enda näringskällan i våra liv. Utan varje ord som kommer och utgår från Guds mun. Guds talade, livgivande ord. Jag har ju varit med några gånger på onsdagskvällarna när jag varit bibelstudien. Jag inte innan jag på riktigt lite började i förslöv. Nu är jag ju där. Alla onsdagar har bön och lovsång så då kan jag inte vara med. Men det här hungern efter att få vara där och läsa Guds ord och fundera på vad det betyder. Ja men det talar ju om att mättnaden kommer inte bara av det vi stoppar i oss i munnen utan det kommer också vad vi ger vårt andliga, vår andliga hunger för mat. Det är härligt tycker jag. Fastan är, tror jag, inte bara en period utan det är någonstans en livslång rörelse i våra liv. Som både går inåt och utåt. Men det kan också få bli en start på en livslång vana att ta tid. In i djupare närhet till Herren. Där vår tro och tillit till honom fördjupas. Men också nära Guds hjärta. Där vi när vi är nära Guds hjärta också får Guds hjärta för världen. Jag tänker att det är något naturligt och något självklart i detta. Det vi får vi för att ge ut. Jesus säger att jag har kommit för att det ska liv och liv i överflöd. Och överflödet är ju för att det ska rinna ut. För att andra ska få del av det levande vattnet. Det är inte bara för oss själva. Jag tänker inte läsa igenom allting så där noggrant, men jag tänkte bara berätta att, och det vet ni säkert många av er, men psalm 119, den längsta psalmen, 176 versar, är uppdelade grupper om 8. Det blir 22 grupper. Det finns 22 bokstäver i det alfabet, i det hebreiska alfabetet. Och varje grupp börjar med en bokstav. Kan jag inte hela, jag kan några. Alef, Bet, Gimel, Dalet, det är de fyra första. Det är de jag kommer ihåg av det hebreiska alfabetet. Men då börjar den första gruppen med Alef, andra gruppen med Bet och sen vidare och så vidare. En hyllning till Guds ord. Därför att Guds ord var så centralt för en jude. Att den beskrivs som något livsnödvändigt för att leva och överleva livets utmaningar. Att den var livsnödvändig för att leva både andligt, själsligt och kroppsligt. Saliga de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Alltså, Guds ord har ju lite olika namn här, men de som är fetmarkerade är undervisning bland annat, det är Guds ord. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta. Hur kan den som är ung hålla sig vid liv, sitt liv rent, genom att hålla sig till Guds ord, till ditt ord? Öppna mina ögon så jag ser undren i din lag. När jag var tonåring så bad jag ofta den bönen innan jag läste Bibeln. Öppna mina ögon så jag ser undren i din lag. Eller i din undervisning, står det ju i den nya översättningen. Visa mig, Herre, dina stadgas väg, så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd så jag tar vara på din undervisning och håller fast vid det av hela mitt hjärta. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Visst är det vackert? Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv. Det är en tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv. Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt ord. Jag undrar, när ska du trösta mig? Längtan att bli tilltalad av Gud genom ordet. Och så är det där vi känner igen. Ditt ord är mina fötter flykta och ett ljus på min stig. När dina ord öppnas ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Gör mina steg fasta genom ditt ord. Summan av ditt ord är sanning. En fast och grundlagd sanning. Jag plockade några. Det finns ju i varje grupp finns det ju fina beskrivningar av Guds ord. Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Ordets tilltal och Guds tilltal genom ordet. Vad läser vi i Nya testamentet om ordet? Johannes, när han börjar sitt evangelium så skriver han att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av allt som är till. Ordet är Jesus. Han är logos. Det skapande ordet som fanns från början. Och så stod det lite längre ner i vers 14 att ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Jesus, det levande ordet blev människa och han var full av nåd och sanning. Jesus är ordet, men Jesus säger också om sig själv. Vi vet ju den där jag är orden som Jesus säger, så säger han: jag är livets bröd. Ordet är också livets bröd. Ordet är något vi lever av. Jesus ordet är också livets bröd. Det ges liv i och genom honom. Men vi behöver äta ordet. Låta det bli bröd in i våra liv. Som mättar vår själ. Guds levande ord. Någonstans där har vi ett val att välja att äta brödet. Och några gånger när jag förberett här så har jag tänkt på, ja, bland annat på Elisabeth och Bengt som varit iväg ett par gånger på bibelvinter. Alltså den här hungern efter att få fördjupa sig. Och någon tänkte att jag skulle göra en intervju, men det blev aldrig. Men jag tänker om ni skulle säga med, nu, det här är inte förberett, om ni skulle säga ett ord, vad har det betytt för er att få göra det här? Ett ord var. Eller en mening var. Mm. En grund, en botten. Det ger en grund, en botten, en grund. Har du någon tanke med? Håller med. Mm. Det ger en grund och en botten i livet att få ta tid att grunda sig i Guds ord. Mm. Och som man kanske alldeles särskilt kan ta fram och ta vara på i tiden när det känns mer öken i livet. Då tror jag att man har nytta av den där botten man har lagt eller grunden man har lagt. Mm. Vi vet ju också att Jesus i Johannes 4 möter kvinnan där vid Sykars brunn. Ett ganska oväntat möte. Och hon börjar tala om, eller han ber henne om vatten och hon säger: men hur kan du som är jude be mig om vatten? Och du har ingen kruka. Hur? Ja. Det blir i alla fall ett samtal om det här med det levande vattnet. Och hon möter då Jesus som säger att jag är den som har det levande vattnet. Och så säger Jesus: det vatten jag ger blir en källa inom honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Guds överflödande och äkta liv. Det vill säga själva kärnan och meningen med livet. Att ha Guds överflödande och äkta liv är någonstans meningen med livet. Det vi skapade för. Att leva i den där nära relationen med Herren. Så Jesus är ordet. Jesus är brödet. Och Jesus är det levande vattnet. Och Jesus sa ju till sina lärjungar någon tid innan han lämnade dem att jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och han kommer till dem genom den heliga ande. Där han istället för att vara fysiskt närvarande tillsammans med dem på specifika platser, så kommer han till dem och flyttar in i varje människa som tror. Inte längre begränsad av fysiska platser. Men flyttar in i den människa som säger: ja Jesus, jag vill ha med dig att göra. Jag vill tro på dig. Och den helige ande blir det där levande vattnet, det överflödande livet. Inte de överflödande känslorna, alltid. Det är det inte. Men ett överflödande liv har Jesus lovat att ge oss. Ett liv som öppnar våra andliga ögon. Öron och hjärta. Att se med Guds ögon på människor så som han ser på dem. Att höra både hans tilltal i ordet och i sammanhangen vi är i. Att få det hjärta för världen, för människor, för de närmaste, för de vi möter, det hjärta som Herren har. Och vi behöver Guds ord som vår mat, ett bröd som ger mättnad för vår ande, själ och kropp. Och vi behöver Guds helig ande som gör ordet levande. Ge insikt, ge kunskap, ge vägledning, ge tröst, ge förmaning. Och så mättar oss. Jag har ibland nästan känt som en, när jag har läst Bibeln, inte alltid, men ibland så kan jag bara känna hur jag blir varm när jag läser. Och jag känner mig tilltalad av Gud. Jag känner mig, det är inga stora saker, men jag känner Herren. Herrens ande använder ordet och gör det levande. Och jag blir så här, wow, fantastiskt det här är när jag läser. Jag gläds över det jag läser. Sen sänder ju Jesus oss ut. För Guds kärlek och Guds nåd och Guds sanning är ju för alla. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, räddade och komma till insikt om sanningen. Komma till insikt om Jesus. Jesus säger att jag är sanningen, vägen, sanningen och livet. Att alla ska förstå vem han är. Livets bröd, livets ord och livets vatten. Paulus, en man som verkligen har fått uppleva hur ordet som han lärde sig från det att han var en ung pojke och upp i vuxen ålder på något sätt hade blivit väldigt mycket lag och väldigt, kanske inte man kan säga så, men kändes ändå som att den där omvändelsen gav ju liv och insikt åt allt det där han hade läst. Att någonstans så saknades ju den insikten om det han läste. Att det handlade om Jesus. Han trodde ju att Jesus var ett, ja, det var en sekt. Det var något som höll på att rasera hela den judiska lärans grund. Men så handlade den judiska läraren om att vi väntar på Messias, på Jesus. Och nu var han här. Men han såg inte det. Men Jesus möter honom där på Damaskusvägen. Och han inser ju att han är i underläge, för han säger, han säger någonting med, Herre, vem är du? Och då svarar Jesus, ja, Jesus, den som du förföljer. Och jag tänker att det Paulus upplevde, det var att den helige ande gjorde ordet levande för honom. under alla de år som sen kom. Men det blev ett ganska dramatiskt och ett nödvändigt dramatiskt möte för honom för att det skulle få vända. När han skriver, och han, det jag tänkte där var att han visste, när vi ska läsa Efesierbrevet sen, han visste att evangeliet hade ett pris. Han hade inte blivit satt av Gud på en semesterresa, en charter, all inclusive. Det var en kamp. Men det var värt det. Det var värt allt för den Jesus han hade mött. Det kostade Jesus allt. Det kostade honom livet. Han dog, men han uppstod för att han är livet. Och Paulus visste att rustningen var viktig. Så när Paulus skriver Efesierbrevet, då är han fängslad. Det är ett av fängelsebreven. Och han ligger, eller sitter, eller står, eller går i den där fängelsecellen, fastkedjad med en soldat som hade 4 timmars pass att vara med Paulus. Och där blir han inspirerad av den utrustning han vet att soldaterna har. Och han använde den romerska soldatens utrustning för att illustrera den andliga kamp som varje troende står inför. Inte en kamp mot människor utan mot ondskans andemakter. En kamp vi inte vinner i egen kraft. En kamp som är Guds och inte vår. Jag tänker inte jag ska läsa, jag ska plocka lite bara så att det inte tar för lång tid. Men det handlar ju om att hämta styrka hos Herren. Att ta på oss Guds rustning. Att vi inte kämpar mot varelser av kött och blod. Utan mot ondskans andemakter. Stå fasta, säger han. Spänn på er sanningen som bälte och rättfärdighetens pansar. Och sätt skor på era fötter. Villighetens skor att gå ut med budskapet om fred. Och håll trons sköld framför er. Tron på Jesus. Inte någon egen tro som vi ska någonstans försöka prestera fram. Utan det handlar om vem vi tror på. Främst tron på Jesus. Men så står det mot slutet där. Grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och man kan också läsa att det står ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Och det är vi ju rätt så vana vid att tänka att vi tar emot frälsningens hjälm. Frälsningen, beskyddet våra tankar. Rättfärdighetens pansar som skyddar vårt hjärta. Guds rättfärdighet är inte vår. Men det jag tänkte stanna vid är just det här. Ta emot Guds ord, andens svärd. Och vi är ganska vana vid att Guds ord är logosordet. Det där skapande ordet som det beskrevs att Jesus är logosordet. Men det finns ett ord till som är rema-ordet. Ett specifikt ord levande gjort av den helige ande. Och i den här texten så är det inte logosordet utan det är rema-ordet. Som den grekiska texten, eller som Paulus använde när han skrev det. Ta emot Guds ord. Om man då ska fortsätta i den här militär av beskrivningen av rustningen, så det här svärdet var alltså ett litet svärd för närkamper. Nu är det ju inte en mänsklig strid, men det var det handlade om. Så att Paulus talar ju om de här nära mötena, tror jag, med människor emellan. Och att när vi ska ta emot andens ord i vår, eller Guds ord, som en del av rustningen, så är det ju både för vår egen skull, men jag tänker att det också handlar om i mötet med andra människor, att inspirerad av anden också få dela Guds ord. För den helige ande delar ut specifika ord, eller inspirerar oss till specifika ord på specifika tillfällen. Och jag tänker att då är det också viktigt med de här villighetens skor, att ha ett hjärta som vill lyssna till Guds hjärtslag. Och tillbaka så någonstans, jag tänker att visst kan man leva i det här att ja, men jag går på andens ingivelse och gör det jag tror är rätt så. Ja, så kan det vara ibland, men det är inte så jag tror det funkar jämt. För att leva med Herren är ju inte liksom någon sorts räkmacka, det är ju att någon sorts underordna sig Guds ord och liv i våra liv. Att sätta på oss villighetens skor, att ge den här tiden till Herren så att han får knåda oss och göra oss grundade i, som ni sa, grundade i ordet, så att det kan användas. Och så vi vet vad vi tror på. Och vi kan använda det i mötet med människor. Och det, jag tror inte Paulus menar att vi ska slå Guds ord i huvudet på folk. Det är inte alls det handlar om. För när en helig ande talar, det Gud ger, så är det av kärlek och nåd. Och så står det så här i texten att Paulus, ska vi se, nu hittar jag inte tillbaka. Men det står så här också i i slutet av den texten i Efesierbrevet. Gör det under åkallande, ta andens svärd som är Guds ord, gör det under åkallande och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Och så ber Paulus sen i linje med det som han har precis sagt. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frivilligt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Så inte ens Paulus, som var så matad med Guds ord och kunde mycket, mycket, mycket utan till. Han sa, be att orden, rätt ord läggs i min mun och att jag talar frimodigt. Att vara öppen. Han ville bli använd och det räckte inte ens för honom att kunna rabbla utan till. Och det kommer det aldrig göra. För Guds ord är levande och verksamt. Så jag tänker att rätt ord i rätt tid till rätt människa. Att någonstans sträcka sig ut med Guds nåd och kärlek. Och att lita på att Gud leder oss i ord och handling. Och han skriver till romarna i kapitel 10. Så skriver Paulus här. återigen så är det rema-ordet han använder. Att ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det är detta tronsord som vi predikar. Och sen står det ju i fortsättningen där att om du med din mun bekänner, om du med ditt hjärta tror att jag kan ju det här nästan utan till, nu kommer jag inte ihåg det. Om du, ni får hjälpa mig, om att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Alltså någonstans är att ordet med den helige ande gör något i oss. Och jag tänker att i alla tider har ordet varit viktigt. Högläsningen. Jag kan se den här bilden man ibland såg på den gamla kvinnan eller mannen som satt där i stearinljusets sken att läsa när mörkret hade lagt sig och arbetsdagen var slut. Men man ville läsa Guds ord. Någonting i det här med att vara en läsare gjorde ju någonting med människor. Idag överröses vi av ord. Men jag vill verkligen uppmuntra er att landa i, inte de många orden, men landa i att leva i Guds ord. För jag tror att det är livsavgörande för både ande, själ och kropp. Att vi får landa, att vi får bottna, att vi får ett lugn, att vi till och med får läkedom för själen och kroppen. Så Herren kallar oss att leva i ordet, att leva av ordet. Och med den kärlek vi får av Herren också leva ut ordet. För det vi har fått, det kan vi ge vidare. Och jag tänker att anden sänder oss och leder oss dagligen in i människor du möter. Du kan ge ett leende, du kan ge ett handtag, du kan på olika enkla sätt visa Guds kärlek. Men ibland får du också ge ordet vidare. Berätta om Jesus, berätta om en Gud som bär även i mörker. Så när vi tar på oss villighetens skor tar han ansvar för att ge orden och handlingen och evangeliet liv. Amen. Jesus, vi tackar dig för att du är det levande ordet som flyttat in i oss. Du är brödet för vår andliga människa men också för vår själ och vår kropp. Tack Jesus för att du är det levande, överflödande vattnet som får porla. Och jag ber att det också ska få vara liv som ges vidare till andra. Och jag ber Herre, hjälp oss att den här fastetiden kanske tar lite extra tid. En ny vana eller en fördjupad vana att umgås med ditt ord och leva av det. Herre, du vet att den här tiden så snörs det åt utav så mycket av elände och mörker och krig och saker som oroar människor. Att sanningen är så relativ och smutskastad. Att det som är sant igår är inte sant idag. Men Jesus, tack att du är en fast sanning, en fast grund, en fast klippa. Någonting att bygga, eller allt att bygga våra liv på. Jag ber Herre för och församling här. Jag ber för denna gemenskapen. Att den ska få bli en grundad och att få växa vidare i att vara grundad i dig. Att det inte bara blir för det är den, men att den ännu mer ska få vara grundad på ditt ord. Ännu mer få leva i, av och ut ditt ord. Herre, tack för varje människa som du sänder på arbetsplatser, i skolan, på fritiden, i vardagslivet. Att när man som pensionär inte har ett vanligt arbete att gå till, så har man ju arbetet i ditt rike. Att få tjäna dig. För du, hos dig blir vi aldrig pensionärer. Tack att vi får tjäna dig. Och vad vi än sysslar med, så vet du att vi möter människor. Hjälp oss att vara ljus. Jag ber om särskild välsignelse över var och en och de familjer och hem som de representerar. Jag ber om din närvaro. Jag ber om din välsignelse. Jag ber om helig ande och liv och kraft. Alldeles särskilt där det behövs. Alldeles särskilt mycket. Så älskade Jesus, dra oss nära dig och ditt ord. Ge oss en kärlek till dig på nytt igen. Amen.